Ja, ni tuggar ju, ser jag. Jag
börjar. Bullar. Ja. Det känns det pensionens dag.
Det känns det pensionens dag. Vi äter bullar
här. Ska ni fira mera respektive, Karl?
Hårt med bullar.
Ja, det ska verkligen firas.
Ja.
Ja. Ja, vad är det vi kallar det här för? En bonuspodd eller en extra podd? Eller det är bara en fredagspodd.
Ja,
en liten vad man vill podd kanske. Mm.
Fin podd.
Vilka är vi här då? Jag är här, Per Stå. Vi har vid min vänstra sida, ja, Fredrik. Ni hör, jag tränar mig på namn nu. Ja. Snett över mig sitter Jesper.
Bra.
Och Carl Lanse här faktiskt för första gången på vår lilla redaktions... Ja, första gången. Säga. Mm. Det är inte första gången du poddar, men första gången
här. Första gången med det här sammanhanget, det här fina sammanhanget.
Mm. Hur har veckan har ju varit stökig i vanlig ordning. Jag kan bara ta, jag fick lite bofasiffror precis. Mm. Risk av är den här veckan. Stora flöden in till obligationer. Och guld. Mm.
Men det är väldigt volatilt.
Men det är väldigt volatilt.
Mm.
Mm. Någon som inte tuggar får gärna ta vid. Carl, berätta. Vad har du gjort i veckan då? Alltså på marknaden, inte din tennis och sånt och ditt drejande.
Jag har hittat en ny aktie faktiskt.
Som, mm. Jag gissar att den är tysk.
Nej, faktiskt inte. Ja. Den är kanadensisk. Mm. Och de investerar i kyrkogårdar i Kanada och USA.
De är begravningsentreprenörer alltså?
Nej, inte entreprenörer, utan de äger, det är som ett fastighetsbolag som då köper kyrkogårdar från samfund.
Marken alltså?
Marken alltså. Uh-huh. Och det finns ju naturliga vallgravar här eftersom det är, man får inte anlägga en kyrkogård vad som helst så att säga. Och det pågår en väldigt stor konsolideringsfas.
Men det låter ganska defensivt.
Det är väldigt defensivt kan man säga.
Men det är något lite tematiskt, lite strukturell tillväxt.
Det är strukturell tillväxt.
Men då dör vi oftare nu, eller?
Ja, det kommer att dö väldigt många fler under de närmsta årtionden här i Nordamerika framförallt.
Just det, vi har det hela där generations...
Så att idag, i USA tror man att det dör ungefär 2,5 miljoner människor per år just nu. Mm. Men det ska upp då till ungefär 3 miljoner på 5-10 års sikt.
Mm.
Så att det tyckte jag såg spännande ut.
Men hur är liksom känna, hur är marginaler och så?
Ja, alltså de är ju de tjänar ju pengar på dels då minneslundar och sen är det dels själva begravningsplatsen då så att säga. Sen har jag inte exakt koll på vad marginalen är just nu så att säga.
Men naturligt monopol får man väl.
Blir det trångbott då om populationen ska öka mer? Vad sa du? Från 2,5 till 3.
Ja, antalet dödsfall kommer att öka. Döda, ja. I USA då kommer öka från 2,5 till 3 miljoner inom 5-10 år. Och ligga där ganska stabilt då. Inom 20-årsperiod i alla fall. Mm. Och samtidigt som den här marknaden konsolideras. Så aktien noterades i 2013, så är det va?
Mm.
På 8 dollar. Och nu är den ju uppe då i 26 dollar. Mm. Så att den har gått väldigt bra och de är väldigt, väldigt konservativ företagsledning.
Gillar den bra? Är den högutdelad?
Inte jättebra. De är ju väldigt konservativa så de betalar tillbaka lånen och de är inte högt belånade. Mm. Så att det är någonting för tjänstepensionsportföljerna. Jag tänker
kallat kvalitetsbolag. Fin balans.
Ja, men lite udda i alla fall. Och den enda kanadensiska då, begravningsplats.
Men vad är, kanske jag ska sluta prata om det. Men vad är det som gör en begravningsplats till en begravningsplats? Det är så att man får inte begrava folk var som helst. Men inte det är ett ganska enkelt beslut att fatta om det finns för lite plats? Upplåter
jag tror att det nästan är det svårare att få tillstånd för att öppna en begravningsplats än att bygga något så att säga. Det är väldigt speciell.
I Sverige tror jag det är ganska svårt att få sin aska spridad. Jag tror det är massa regler för det där och lite byråkratiskt och
ja,
sådär.
Det har man ju hört i alla fall.
Vilket, för jag har ju alltid velat få min aska spriden när jag lägger näsan i vädret. Nu finns ju inte Råsunda kvar så att jag får hitta en ny plats. Men kan inte det bli ett hot? Alltså, om det är svårt att hitta begravningsplatser så man, men fan, låt människor sprida runt det här.
Ja, alltså det är ju så att de här, jag nämnde inte det, men de äger ju även då en kremeringsanläggning, eller kremeringsanläggning. Och, och det, till exempel om du då ska kremeras i Toronto, då är det 50% chans att du kommer gå igenom någon av deras anläggningar.
Så de har, det är okej, de har helt värderat sig då. Säljer de urner också?
Jag tror det, men jag har inte... Det är inte det stora intäkt.
De är liksom one-stop-shop för döden.
One-stop, det är verkligen.
Okej, okay. Intressant.
Det är ju den står ju verkligen för ordet också. Ja.
Vad heter aktien eller bolaget?
Park Lawn heter det.
Park Lawn.
Vad handlar man den? Nasdaq eller Toronto?
Torontobörsen. Okay. Och det är ungefär 50-50 USA och Kanada då, vad det gäller kyrkogårdens ägande. Men det är USA den växer framförallt.
Men då kan jag ju hoppa till min lilla spaning jag har gjort.
Ursäkta för att avbryta det. Är det spaningen vi håller på med?
Nej, det är bara vad han har gjort.
Men det är väl en bra spaning?
Nej, det är jättebra. Ja. Och jag tänkte, jag råkar ju veta då som jag sitter mitt emot Carl Hans. Vi pratar ju lite valutor på dagarna. Ganska ofta. Dollarn, den kanadensiska dollarn är ju väldigt dyr nu mot kronan. Det är alltid dyrt mot kronan om man inte åker till Turkiet. Vad jag förklarar mig i veckan. Men du har köpt den då, fast dollarn kostar 20.
Ja, och det tyckte jag väl var den enda risken, så att säga, eller stora risken just nu, är väl att kronan är ju all time low då mot kanadadollarn i alla fall. Ja. Och kanadadollarn går upp nästan 14-15% mot kronan i år. Så att den är ännu bättre än vad amerikanska dollarn.
Ja, min take, nu kanske vi får en lyssnarstorm här. Men jag läste i veckan faktiskt att under Trumps era nu, presidenteran, så är dollarn rekordstark. Alltså den har nått Trump-rekord, alltså mot en korg av valutor där kronan ingår, schweizerfranc och yen.
Då ska man veta hur besatta amerikanerna är av att mäta sin framgång just utifrån styrkan i dollarn.
Ja, precis. Den har ju nått då oanade höjder får man väl säga. Det är lite intressant. De som har dollar tillgångar, fonder och sånt som jag pysslar mycket med och som många utländska fonder är ju prissatta i dollar för det är amerikanska dollartillgångar och så då har ju fått ungefär 10% extra år i avkastning eller procent eller lite.
Vad skulle kunna bryta det här tror du?
Jag vet inte. Man tror ju att Fed-sänkningarna kanske skulle kunna bryta, men det har det inte gjort.
Men det är ju det enda land i världen som det ångar på i, eller inte i västvärlden.
Ja, jag pratade med Pekka på morgonen, fast han är sjuk. Vi har ju ingen strategimöte, vi har fått podda lite tidigare idag. Och då sa Pekka att det han bara frontrannar och jag måndag här. Men det var att USA är stark, liksom, det kommer in väldigt bra makrosiffror och inköpschefsindex steg där det senaste. Det har ju sjunkit mycket, då vi läst om i Tyskland och det kommer under förväntan och sådär. Men
jag pratade ju med, ligger ut på sajt, Anders Ekenäs som är förvaltare borta i USA, en svensk herre.
Ja, just det.
Han var ju övertygad om att USA når recession innan valet.
Ja, det vet jag.
Han tolkar siffrorna lite annorlunda. Men då har han är ju, man ska veta att han har en bias mot att han är pessimist.
En permabjörn.
Ja, en klassisk permabjörn. Så det ska man ha alltid ha i åtanke. Men han menar ju till exempel, om vi tar det här med att det kommer in väldigt svaga PMI-siffror nu vad gäller industrin i Europa och framförallt Tyskland. Då, att, men tjänstesektorn fortfarande går relativt bra, det går över 50. Men han menar, men så är det alltid, industrin är det som faller först och sen kommer tjänstesektorn efter. Så han sa, det är inget onaturligt. Men Tyskland är väl redan i recession?
Ja, det är lite lustigt. Jag var ju i Tyskland förra veckan.
Ja.
Förra veckan.
Är det misär?
Om man läser rubriken kan man ju tro att det är det. Nej, men jag har aldrig liksom sett Tyskland så här välmående som nu. Det är fullt på alla restauranger och hur mycket folk som helst ute på stan. Och jag var ju då i västra Tyskland i staden Bonn då, framförallt i Köln.
Men det betyder ju att det är bra just nu. Men det skulle ju också kunna bekräfta att hela den här tjänstesidan är laggande indikator.
Det kan att,
och då kommer vi in på det här. Jag brukar vilja prata vinstvarningar. Mm. Och det jag upptäckte den här veckan, förutom att vi har fått en del vinstvarningar på industribolagen nere på kontinenten. Vi har fått Pfeiffer och vad heter de? Kuka och SAF Holland och så vidare. Continental. 20 000 drar man ner nästa åren. Commerzbank kommer i varning idag. De har ju sedan tidigare sagt att de ska dra ner på, vad är det, 2000? Vad sånt där va? Och det var en av de största arbetsgivarna i Irland som går i konkurs. Fabriker lades ner, om det var Michelin eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Michelin drar ner, tror jag. Precis som Continental.
Visst, det kanske är så att vi uppmärksammar det här lite extra nu när vi är oroliga att sånt här händer hela tiden. Men det finns väl ändå en risk att det kan få ett ganska abrupt slut det här med. Det är ju samma sak i Stockholm. Restaurangerna är fulla och människor är fulla, löpsamma och glada. Och att det kommer till ett ganska abrupt slut om man märker så fort man blir orolig för jobben. Ja, men då kan det gå ganska fort när människor drar i handbromsen.
Då vojar de mindre.
Det är lite grann som party like it's 1999. Vi kör in i kaklet tills...
Absolut, det här kan ju vara verkliga toppsignaler så att säga.
Ja.
Det är jag tror Land Rover stänger fabriken i Storbritannien nu inför en eventuell Brexit. Ja. För de vet inte vad som ska hända. Då är det bättre att den är stängd.
Jag vet inte, det är det som är risken, det... precis. Att man,
då är det ju folk som sitter utan jobb. De kanske får betalt ändå, men det är ingen bra signal.
Det är samma med BMW. Vi har ju byggt stora lager då vid kanalkusten så att säga, för att kunna få fram reservdelar och sådär till sin produktion om det skulle bli en hård Brexit. Så att alla förbereder sig.
Men, och frågan är, vad drar man ner på? Var inte du och jag, Per, som pratade om det här med influencerföretagen som går ganska risigt liksom? Är det en sån här grej som, nej, men vi kanske inte ska betala de här pengarna för en influencer som sitter med vår handväska liksom? Jag kan inte den marknaden, men det blir lätt en snöbollseffekt om vi ska måla upp ett dystert scenario.
Ja, när man börjar skära budgeten så kan man ju tänka
sig. Ja, konsulter och så vidare ryker liksom.
De får skylla sig själva lite tycker jag. Alla konsumtionsbolag har ju minst en influencer. Men att bli av med den är ju så himla lätt. Det är ju bara att sluta skicka. Säga att du kan inte skicka några fler fakturer. Det är ju ganska bra i alla fall.
Ja.
Och det kan några av dem kanske förtjäna.
Och frågan är om, vad är marginalnyttan egentligen med att anlita en? Jag kan inte den marknaden, men det är ju ganska lätt att motivera att plocka bort. Om det blir sämre tider. Så sen är frågan, precis som du är inne på Fredrik, hur mycket drar man ner för att man är osäker och hur mycket drar man ner för att det faktiskt är... Jag tycker ändå när man läst de här vinstvarningarna som har kommit in, som alla skyller egentligen på handelskonflikt, man skyller på den globala ekonomin vänder ner, och några har väl varit ute och sagt att ja, det kommer åtminstone pågå resten av året. Det finns ju fortfarande osäkerhet i vad som händer om ett eller två kvartal. Är det så att man löser alla de här osäkerhetsfaktorerna, men då kanske vänder upp igen. Det kan ju vara så att man bara just nu, för det har vi sett tidigare i historien, när osäkerhet uppstår, då backar man liksom. Man lägger färre ordrar och så vidare tills man får klarhet i det. Så att det beror på hur långdraget det är. Men Anders Ekernäs tror, som sagt, han tror ganska ofta att det blir recession. Men han tror att man kommer gå in i recession i USA närmsta kvartalen, och att det han sa, det kommer påverka valet. Då är vi tillbaka till din dollar.
Ja, så Trump förlorar valet då?
Ja, han menar ju att historiskt så blir sittande president straffad om ekonomin är dålig.
Ja. Och det kan då senare slå mot dollarn kanske.
Ja,
kanske.
Om det blir så. För just nu så är det svårt att se vad det är vem som ska besegra Donald Trump. Vi ska inte prata politik här, men vi var ju ändå inne på dollarn.
Ja, jag lyfter lite på hatten.
Men det är klart att de här vinstvarningarna är...
Ja, de är oroande.
Sen är inte svenska bolag har väl inte för tradition att guida, så vi kommer ju inte... Det kommer inte vara så att man har ju spekulerat att det blir Atlas eller Alfa som vinstvarnar, men de kommer inte vinstvarna, för de guidar väl inte.
Nej, inte på det sättet.
Så att då blir det snarare att det blir rapport.
Men måste de inte vinstvarna om förväntningarna ligger?
Jag vet inte riktigt vad det är för regler. Vi hade ju för sig Bulten vinstvarna väl i somras med underleverantör. Det är en sån här klassisk fordonsunderleverantör. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Men det är klart att förväntningarna på Q3 är väl inte så speciellt höga just nu.
Nej, men vi träffade ju Per Andersson igår. En av Spiltans
klok man
och aktieförvaltare.
Och han pratade om...
Han pratade ju om Q3 där. Q3, just att, lite som du säger, de guidade inte så mycket, men han tyckte vd-orden ska bli väldigt intressanta att se hur de målar upp närmaste kvartalet, eller kvartalet som du säger.
Det är lite så att man ser på estimaten just nu för nästa år. Då ser det ju ändå ganska bra ut. Men han menade väl det här att analytikerna kollar bara för nästa kvartal just nu så att säga, och sen kommer de att justera efter tredje kvartal, kommer de att justera 2020.
Det är Jespers gamla miljarder.
En sak vi sänder, vi börjar med det här året, ser vi hur det blir.
Men då kan man väl säga också att börs-VD:er generellt sett inte heller är särskilt bra på att spå framtiden. Det skulle vi ju kunna bläddra i exemplen ganska långt tillbaka.
Absolut, det brukar sällan vara en bra indikator. Men några få undantag.
Ja, som de påverkas väl precis som vi av det som det rapporteras om. Så att om man ska nu gå ut och säga någonting om vad kommer hända efter Q3, och då säger man att det är oroligt. Och säga något annat vore ju att avvika från konsensus. Så det vore ju dumt. Om man är rädd om sitt jobb.
Ja, spännande. Jag tänkte på en annan sak som har hänt, som vi pratade om förra veckan. EQT.
Mm. Just det.
Den blev ju jättelyckad.
Ja.
En IPO. Mm. Stockholmsbörsen. En stor rackare också. 30 miljarder ja, totalt. Det är väl ändå ett litet sånt där grönt skott, tycker jag. Att övertecknat många gånger. Och...
Hur ser IPO-marknaden ut annars?
Ja, det där har vi tittat lite på. Vi på den här sidan faktiskt. Det var ju en väldigt misslyckad IPO igår. Nasdaq-börsen.
Vad heter den nu? Någon tränings...
Ja, Peloton va?
Peloton.
Satsgren.
Ja, Satsgren. Arctic har ju inte gått på. Arctic.
Arctic.
Inte Arctic. Arctic, ja. Nej, men den här var den sämsta stora IPO man har gjort. Den tredje sämsta sedan 2008.
Men när du menar dålig, vadå? Sjönk den eller dusade ja, den tillbaka? Eller?
Den 29 dollar noteras den på och stängde på 27.
Och det är konsumentinriktat då, misstänker jag?
Ja, träningskonsument, abonnemang, digitalt.
Det lilla jag har sett, väldigt märklig. Hela upplägget är märkligt. Tänk dig en träningscykel med en iPad på, så kan du cykla tillsammans med någon.
Med andra, fast du inte sitter
fast ni inte på samma ställe.
Men det har jag hört om förut, att det tydligen ska vara trevligt. Inte för att jag gör det själv.
Nej, men det går ju att använda en iPad och en vanlig träningscykel.
Ja, men de har säkert en mjukvara som är bra.
Självklart,
hur som helst, bolaget ska inte tjäna pengar för 2021. Det är lite klassisk USA-IPO. Men hur som helst, den har stängt fönstret med massor andra IPO som nu verkar det som. Det skulle ha varit en IPO idag. Endeavor, som vi tittade på. Hollywood agent.
En agent, Hollywood-agent, alltså för artister och konstnärer. Och
de skulle göra prissättningen igår och de stängde allting och det blir ingen IPO idag. Och sen WeWorks inte ut heller. Så nu känns det lite som IPO-fönstret kanske är stängt i alla fall.
Men det är också så här, det här är ju de mest obskyra idéerna som jag har hört i år också. De kommer på slutet.
Ja.
Och man kanske inte ska liksom prata om EQT i samma sammanhang. Men det är ju ändå smarta killar som väljer att ta ut det här nu.
Mm.
Kanske kan man se det som en, liksom, att det är crescendot och inte liksom en styrkesignal. Utan det är,
ja, du pratar ju om smart money senast.
Det är piken liksom, även där.
Vet jag, men du pratar ju lite smart money i Tobeko. Det inte görs mycket fastighetsaffärer.
Nej, för att det
folk tycker att priserna
är... varit så ett tag när jag pratar med mäklare där nere. Så det görs absolut affärer. Men, jo, men som jag har förstått så är det generellt sett svårare att sälja de dyrare objekten. Mm. Och det är ju semesterboenden.
Jo,
och det är ju väldigt lätt att dra tillbaka en sån investering.
Ja, men jag tänker det är ju lite smart man att det är väldigt smarta människor som gör den typen av investering.
Det är ju liksom mycket industrifolk och VD:ar och sådana grejer.
Ja, med EQT att de är smarta och gör det kanske nu när innan börsen
gick ner. Fortfarande svårt att se varför de skulle inte börsen. Mm.
De blir väldigt unika också. Det finns ju inga man kan benchmarkas med riktigt på.
I Sverige? I Europa, inte i Sverige, men i Europa finns det rätt många.
Och om man, men om man kollar i hur de här bolagen går så att säga i Europa och USA, så har de inte generellt sett det. Det är väl inga jättebra aktier. Ja?
Ja, några har gått hyggligt bra. Nu har man väl ändrat strukturen, tror jag. Man har gjort en legal ändring i USA under året, vilket gjort att de har gått väldigt bra.
Men det är ju intressant också att det är väldigt många som har tecknat också. Alltså det är ju, alla fick väl också på Avanza till exempel. Så det fanns väl över 30 000 depå.
Alla fick 150 aktier, var det så?
En av de mest ägda aktierna. Ja. Det är direkt.
Smart sätt, som liv. Smart roll. Alla fick, alla får.
Alla ska ha. Det var ju fiffigt av dem.
Var du då? Vi tittar ju på IPOs. Jag har ju läst någon...
Nej, den är inte ut än. Jag har ju skrivit en IPO-text som kommer senare idag. Så det får vi hålla på. Jag satt och läste lite brittiska tidningar och fastnade på det här med hållbarhet. Jag vet att ni har pratat med folk om det.
Ah,
det är rätt uttjatat. Liksom.
Ah.
Och sen läste jag på en oljesajt. Bill Gates har varit ute och vevat lite mot alla som ratar oljebolagen. Vilket är en av de här... De passar ju inte särskilt bra in om man ska tänka på framtiden och våra barn och hej. Men han menar att det som händer är att i och med att det här behövs och de här bolagen ändå ger en god avkastning, så kommer det alltid finnas investerare som hittar dit. Mm. Och gör de inte det på börsen, så gör de det utanför börsen.
Ja.
Så att det man egentligen gör, det är som många gånger annat i livet, att man bara stöter ifrån sig och säger, men jag vill inte ha med det här att göra, nu har jag gjort mitt.
Ja.
Men det enda sättet är egentligen att göra någonting för miljön, det är att investera i saker som faktiskt förbättrar världen. Det räcker inte med att bara säga att jag vill inte ha med olja att göra. För det kommer någon annan ändå vilja ha. Och sen kan man ju dra ut det här resonemanget och börja prata om andra liksom, olagligheter och säga om inte jag säljer knark så skulle någon annan göra det. Så. Och det funkar inte. Men jag tycker ändå han har en viktig poäng.
Ja, men det där kan jag spinna vidare. De som jag har träffat flera gånger. Som
är, Dan Lindström, proxy. Då,
ja, som har han hävdar ju lite, han har ju någon tes att BP, vissa av de här oljebolagen kommer bli framtidens renewal. Eller liksom, de investerar så mycket i hållbar energi numera. För de har så enorma kassaflöden. Mm. Och de är extremt duktiga på stora projekt och stora processer. Det är få företag som kan göra så här stora gigantprojekt som det är när man ska utvinna nya fält och sådär. Vilket gör att man kan applicera mycket av processerna på bygga vindkraftsparker. Och BP satsar ju jättemycket nu. Det kan bara dra mycket på elladdare. De har ju bensinstationer. Det är klart det ska vara elladdare där. Och det finns ju naturligt att det blir där och så. Så hans tes är ju lite att de här kan bli... Gör de liksom, förbättrar de produktionen så att det blir lite renare på det som folk ändå kommer efterfråga. Olja, det kommer säkert vara ett rätt år till. Så gör det jättemycket för miljön. Och sen så satsar de mycket av kassaflödet på nya investeringar som är hållbara investeringar som solparker, vindkraftsparker och bygger elladdare. Jag tycker det är ett annat sätt att se på det.
Ja, sen är det ju så här, jag träffade ju, nu blir det mycket namedroppningar, men ja. Victoria Lidén som är hållbarhetsansvarig på Öhman för en eller två veckor sedan. Och nu har jag varit nere på den här stora investerarkonferensen i Paris med fokus, där det var fokus på hållbarhet. Och där var ju, Kjell deltog ju på den. Kjells vd var där och höll föredrag. Mm. Så att det är klart att de inte gömmer sig under en sten. De måste ju utvecklas hela tiden. Så att, och det som du säger, det är ju liksom en sektor som oavsett vad vi tror om elbilar som kommer behövas en bra tag framöver. Svårare kanske blir med bettingaktier till exempel.
Men alltså betting och cigaretter, där pratar vi om saker som är bara dåligt på alla vis. Det här, vi behöver energin.
Ja, det gör vi. Ja.
Så att där blir det nog lite svårare kanske att komma undan. Men bara för att avsluta hållbarhetsspåret. Jag tycker väl det är först, missförstå mig rätt, det är klart att hållbarhet är viktigt och intressant. Men det är först nu det börjar bli liksom... få en rejäl effekt sista tiden. Man märker faktiskt att det påverkar investeringsbeslut och det påverkar det är liksom inte bara exkludering som det varit mycket tidigare, fast det ökar. Men, så att det börjar bli lite problem till kanske att det pratas lite för mycket om det så att människor lyssnar inte så noga längre. Jag vet inte vad ni säger, men
det är väl lite så slentrian liksom att man
greenwashing
slänger sig med
greenwashing heter det. Ja. Det är så att man snackar mycket. Men nu börjar sen det inte bara snack utan det är lite verkstad.
Så det börjar hända något också.
Ja. Jag skulle vilja spinna vidare lite på det här. För då tänkte jag direkt på passiva investeringar. Och de enorma flöden som går in i mer eller mindre döda produkter som investerar efter ett index.
Ja.
Och den trenden går ju lite i motsatt riktning då mot det här som vi faktiskt borde förespråka, aktivt ägande och liksom investeringar i saker som är bättre. Och ju mer kapital som flödar dit, desto trögare blir väl bolagen och finansmarknaden. Det finns exempel på det i forskning tror jag. I bolag där ägandet där de största ägarna är passiva. Så fattas det inte så himla mycket bra beslut utan de åker ju bara med. Och är det dessutom så att det är samma passiva ägare i de tre största bolagen i en sektor då blir det liksom en fråga om konkurrensen de emellan.
Ja.
Och då kan inte det ena bolaget konkurrera för mycket med andra för att då är ju ägaren på toppen blir ju störd av det här då. Eller avkastningen blir störd. Så att de kanske man ska hålla sig ifrån om man tänker lite på hållbarhet och miljö. Man kanske ska välja att sätta sina pengar hos någon som är aktiv istället. Ja. Även om det är svårt att hitta någon som är bra. De flesta underpresterar sina jämförelseindex.
Ja, men inte det. Lite betyget på vad de tycker om aktiv förvaltning. Så tolkar jag det också lite.
Ja, det är det ju verkligen.
Har du ju hela den som vi pratade jag tror, i förra avsnittet där med att passiva fonder är större än aktiva. Att det påverkar flödena generellt och volatiliteten på ett sätt som är svårt att förutse.
Det sabbar också aktiemarknaden, absolut.
Ja. Det där tror jag på. Det där är ju faktiskt, vi pratade ju nyss om det innan vi satt oss här, du och jag. Jag håller på att skriva den om mitt PPM-sparande. Och då hamnade jag på 7 AP-fonden. Det är också en passiv produkt. Vet ni att den är jättestor nu? Den är över 550 miljarder under fattning. Det är alltså, börjar bli en super, alltså en stor global fond. En riktigt, riktigt stor har mellan 50 och 70 miljarder. Den har 10 gånger så mycket. Men hur som helst, intressant var det. Två största innehaven. Det är ju en indexprodukt. Det blir ju Apple och Microsoft. Det är enda två bolagen som äger mer än 2% av 3000 aktier de har investerat i. Men det som slog mig var att jag skulle titta hur aktierna har gått. De har gått 50% i svenska bolag. Alltså det är, vi pratar världens största bolag. Sen årsskiftet går upp 50% så jag tror ungefär 40 har det gått i amerikanska dollar. Nu kollar lite. Och det, då började vi prata och så här, nu ser man ju att när det är oroligt så går man till de absolut största bolagen, uppenbarligen bra balansräkningar.
Likviditet.
Ja, likviditet.
Största valutan.
Men det var då du tittade på ägandet. Den frågan som jag får från min yngsta son, vem äger appen? Gör Steve Jobs det fast han är död? Nej, det gör han inte, sen har aldrig gjort något svar. Men du vet, vilka är de tre största ägarna i appen?
Det vet jag inte bra, men jag vet att
jo, bra men diskussion.
Ja, verkligen. Fan. Nej, men jag vet att om man säger BlackRock, State Street och Vanguard.
Ja, de är på absolut största
i
ägare.
På topplistan.
Ja, de är på 10 topplistan. Ja, högt upp alltså. På 10. Mm. Alltså det är bolag som har stor del passiv förvaltning och lite för att spinna på det här. Så uppenbarligen är det lite med ditt flödes att flödet har gått dit och sen har man på något sätt premierat de här superstora bolagen.
Det är inte, det är inte bara det att bolagen är stabila då, utan det är att man vet att det kommer ett passivt flöde in i dem varje månad.
Men då kan du tänka dig vad som händer om man helt plötsligt inte vägar tech längre.
Ja, då blir det som vi har sett några gånger.
Då blir det en jätterörelse på marknaden. Mm. För att då ska de lämna de här Apple och Microsoft. Mm. Då går det flödet därifrån, vilket kommer påverka hela börsen. Det är ju de rörelserna som man ska vara iaktta. Det är liksom inte fundamenta som styr.
Det kanske är de man ska köpa på om man är liksom Apple-fan.
Ja. Men frågan är den här spreaden, vi har ältat bankfastigheter. Hur mycket av det är liksom aktiva pengar som har gjort om den här rörelsen?
Ja. Eller det är en bra fråga. Men guld har gått upp i veckan.
Silver också.
Det brukar följa. Ja, de rör väl sig gemensamt så att säga. Ja, det är ett tecken på att det är ganska mycket oro där ute på marknaden. Tider.
Vad tror ni själva? Ni tre brukar vara ganska optimistiska.
Jag tror att det kan vara lite stökigt här ett tag framöver. Men att som aktieplacerare tror jag man ska börja kika lite grann på var man ska gå in någonstans här. Framförallt om man tror på att det blir en vändning då kanske under andra halvåret nästa år. Men om du tar till exempel, vi pratade om Continental här innan. Alltså det är ju en aktie som har fallit med 60% liksom redan.
De har haft problem länge.
Ja, samtidigt är det, de har haft problem, men samtidigt är det ju...
De insvarnade i somras.
Ja, men det är ganska så här, fortfarande ganska liksom milda, förhållandevis milda vinstvarningar. Men aktien har ändå fallit väldigt mycket och Continental säljer väldigt mycket så här förbrukningsprodukter också, till exempel däck och sådär en väldigt stor del av. Mm. Och det kommer ju alltid att behövas, eller kommer ju behövas löpande så att säga. Så att jag tror man ska lite grann förbereda sig på att köpa snart.
Tjänar de pengar? De gör väl det? Det är inget amerikanskt tech-IPO liksom som ska visa vinst om 5 år. Utan det är att de har guidat ner, som Jesper säger.
De har guidat ner.
Vinsten blir lägre. Ja. Men det är fortfarande positivt.
Det är intressant. Commerzbank, jag bara hastigt tittar på vad som stod i tidningen om att de sänker sina intäktsprognoser. Och de skyller då på att marknadsmiljön har försvagats och att det är ett svagare segment, svagare inom segmentet företag. Så att, vi har ju pratat tidigare om att med bankerna har svårt för de här kostnaderna inom compliance och IT, men det här är uppenbarligen att det är andra saker som påverkar bankerna just nu. Commerzbank skulle gått ihop med Deutsche, men fick inte.
De fick inte, precis. Nej. Men det är lite strukturellt case också. Att, jag menar, storbanker generellt är väl kanske inget man vill... Som jag tänker att man kanske inte ska äga på jättelång sikt. Mm. Möjligen kan det komma liksom sektorrotationer och sådär som vi kanske har sett lite.
Ja, precis. Men det
finns många utmanare så att säga där ute.
Ja, och det har vi ju sett i andra sektorer bara vad som händer när det kommer in sådana utmanare som är smartare och billigare och...
Ja, inte minst Avanza är ju ett sånt exempel. Men jag har varit länge då. Men,
ja, intressant.
Men du är lite positiv. Jag är också lite positiv.
Det är klart nu.
För jag sa tionde. Då har man nu sagt senast igår att då ska man återuppta handelsförhandlingarna med Kina och USA. Alltså 10 oktober. Precis i början på rapportperioden kommer det bli. Frågan är om det kan gjuta lite olja på vågorna.
Nu kommer jag tillbaka som här passiva aktieflöden. Mm. Men det här med att det kommer en tweet heter det. Nu handelsavtalen, nu kör vi igen. Och börsen går upp. Det kan ju inte vara aktiva pengar som handlar via de här twittrarna. Det måste vara någon algoritm som läser av. Liksom, ah, nu så kör vi liksom. Men tänk er det här, vi ska inte prata politik. Vi är mot det allihop. Men ni förstår vad jag menar. Tänk om Anders Ekenäs som jag pratade med får rätt. USA hamnar i recession, osäkerhet inför valet. Och så blir Elizabeth Warren demokraternas kandidat. Det vill säga att vi har Trump som är som han är mot en vänster, pratar riktigt vänsterkandidat, Elizabeth Warren, som är liksom för tokrevideringar av bankerna och allt sånt här, tror jag. Det kan ju skapa en del turbulens. För du är liksom fästa det goda.
Det låter så.
Nu tror jag i och för sig företagen hellre ser Donald Trump som president i ett sånt som här.
Ja, jag
att han är vänligare mot företagen.
Mm. Mm. Jag såg någon av de mest största donatorerna till demokraterna.
Ja, de flaggade
för att de inte skulle donera om dem.
Men jag tror hon leder i opinionsmätningen.
Jo, jag vet, men det var någon som... Var,
för då blir det väldigt intressant. För då blir det väldigt svårt att förutse vad konsekvenserna blir efter valet. Oavsett vem som vinner. Det är inte direkt någon mainstream-kandidat. Ja, jag är bara... Också någonting att iaktta. Det kan faktiskt påverka 2020.
Mm.
Den oron.
Vi har ju även det som mest och närmast betyder i Brexit då. Sista oktober här. Jag menar, skulle det bli en hård Brexit så är det naturligtvis det är någonting man ska se upp med såklart.
Ja, det,
det påverkar ju redan som jag pratade med mycket. Till exempel Tysklands handel med Storbritannien har minskat med 10%.
Mm.
Så, bara på Brexit-osäkerheten.
Ja, det är...
så att skulle vi få en bra lösning där så skulle ju det kunna vara en katalysator för...
Men om vi får en dålig...
Det känns om vi får en dålig så är det naturligtvis...
Det kan ju inte vara prissatt.
Det är inte prissatt.
Nej.
Det kan bli... Det är en liten chock.
Är det så?
Jag tänkte skicka in en sista parallell bara med det här med nu vi har höga värderingar på tech och moderna populära saker, Beyond Meat till exempel, är helt oemul värdering. Men om man drar in parallell då till IT-bubblan, eller det man kallar för IT-bubblan, så mycket av de visioner och de drömmar man pratade om då är ju det som blir verklighet nu.
Mm.
Även om vad som hände däremellan på aktiemarknaden var liksom en katastrof.
Mm.
Så tar man med sig det och får vi en krasch här någon gång i framtiden, kommer ju det drabba även bolag som Beyond Meat till exempel. Men det behöver inte betyda att det inte finns en fantastisk framtid för de här bolagen. Så det kanske är det bästa som kan hända egentligen. Att vi får en rejäl utblåsning och då ska man titta på alla de här väldigt, väldigt högt flygande techbolagen igen.
Tänk om man hade köpt Netflix då. De noterades ju mitt i IT. De kommer in där. Gjorde en annan produkt visserligen, men hade man vågat köpa då?
Du kanske har chanser under närmaste
halvåret. Den har gått väldigt dåligt, går dåligt. Den har ju pressats av både Apple och Disney varianterna. Va? Den har väl gått skitdåligt den aktien sista
tiden. Nej, men det är bara lite så intressant att skilja på visioner och aktiemarknaden. Liksom.
Det är ett väldigt bra exempel. Just IT, de bolagen som var feldimensionerade då visar sig sen. Idéerna var rätt. Kanske inte var just det bolaget som levererade. Men...
Nej, men för det spontana, så här, får vi en ännu sämre börs så ska man gå in och fynda storbanker och verkstadsbolag. Kanske inte då.
Nej, utan... precis. Bra. Intressant spaning.
Oh.
Beyond Meat, apropå Beyond Meat förresten, de fick ju en McDonald's som kund. Som testkund i veckan här. Det drev väl aktien ganska rejält uppåt. Initialt. De ska testa dem, tror jag, på ett antal restauranger i Kanada faktiskt.
Häftigt.
Och sen då under några veckor här.
Hur går det för det här djurförsäkringsbolaget du har snackat om i USA?
Jag tror att den är ungefär oförändrad som vi snackade om det. Den var upp ganska mycket.
Vad var det hette nu? Trupanion.
Mm. Jag har faktiskt inte följt
det. Det låter som en bra idé.
Jag tycker det låter som en jättebra idé. Men det var väl ganska högt värderat kanske. Ja, kanske. Kan ha varit det som...
Jag tycker bara låter sig klockres apropå strukturell tillväxt.
Jag har ett litet på heta listan. Sweatis. Jag kan inte uttala det.
Sweatis.
Vad det nu blir Sweatis. På amerikanska. Men det är ett läkemedelsbolag nischat mot husdjur. Går som tåget.
Ja, men det
katter husdjur. Behöver dialys.
Mm. och vi lägger pengar på hur mycket som vi öser pengar över djur.
Mm. Sweden Care finns i
något sätt. Det tror jag kommer fortsätta.
Och det är även våra svenska riskkapitalister har ju köpt in sig tungt i veterinärsbranschen. Och det vilket har gjort att att kostnaderna har ökat ganska kraftigt för människor med husdjur då, som behöver vård.
De digitaliserar den och sen har de väl insett att det finns ett bra kassaflöde. Folk spenderar väl mer och mer pengar, kan du säga.
Jo, folk är beredda att lägga mycket pengar som helst på en sjukt djur.
Men det blev väl ett bra avslutning.
Nej, nu ska vi prata matlådor. Om hur, Jesper, hur är du för att spara några kronor? Morötter eller lök?
Matlåda? Nej, jag är inte där riktigt. Jag åt en bulle alldeles nyss. Men, för den var gratis för sig. Men nej, jag tänker inte riktigt så.
Inte lågkonjunktur här i alla
fall. Nej, här fortsätter festen.
Jag brukar ju säga käka linsgryta, men det handlar inte om att spara pengar egentligen. Utan det är mer för att det är nyttigt.
Och jag tar med matlåda faktiskt ibland, men det har ju inte någonting att göra med att jag sparar pengar. Jag tycker generellt sett att det blir mycket godare.
Exakt.
Ja, för man går och sätter på restaurang. Det har inte med att göra att jag sparar så, utan det blir godare.
Du har inte lastat på massor med socker, känner till.
Nej, men det blir godare.
Råvara.
Så att, men det vågar man knappt säga här.
Nej, tack för mig, nu ska jag gå.
Ja, tack och hej.
Hej.